Hej och välkomna till Fredagspodden.
Alltså nu kommer vi säga någonting som ni kanske inte förstår. Men vi har ju alltså haft en liten manick i mer än ett år varje vecka. Idag har vi två, alltså varsin.
Jag fick just på Instagram så var det en tjej som bara säger: gud, ni måste säga åt er ljudkille att höja volymen. Det finns inte så många ljudkillar här, utan vi är våra egna ljudkillar kan man säga.
Precis.
Ja. Så att för att beskriva det här så sitter vi nu hemma i din soffa som vi brukar.
Ja.
Och så har vi då varsin liten manik och varsitt par lurar. Och vi brukar ha en manik som vi liksom gör som att så här, vi intervjuar varandra, och därför kan det bli lite dåligt ljud. Sen när vi ibland då ska liksom superlyxa oss, det är då vi är hos Anders.
Mm. Ja. Men idag är superlyx fast ändå inte. Vi är inte hos Anders, men vi har varsin manik.
Ja, precis. Och nu så ska vi spela in. Jag är så himla nervös bara för att jag måste få titta på din manik så att allt är liksom på banan. Ja, det håller på.
Så, snälla.
Gör du det? Då ska jag också göra det. Nej, men jag ska minsann lasra benen och börja äta vegomat.
Jag spenderade ju typ 10 år av mitt liv att göra mig så ful jag bara kunde för att se om jag blev älskad ändå.
Det är ju för bara så här, lägga bomull runt allt det onda. Jag har varit och gjort pilates morgonen. Pilateshelen körde skiten ur mig. Ja. Men jag har inte varit där på flera veckor. Jag försöker sluta hela tiden, så får jag bara ett sms där hon skriver att nu kör vi igen.
Urbra.
Mm. Så jag känner mig så här, ja, men du vet, det är inte så ofta jag tränar, men när man väl gör det och så här, jag sticker iväg och så här med bilen och kör en pilatestimma, då känner jag mig som en annan person.
Du känner lite så Hollywoodaktig.
Ja. Och det är ju rätt härlig känsla.
Mm. Du, jag har inte heller tränat på en vecka.
Nej.
För jag har ju varit så fruktansvärt magsjuk.
Ja, det var ju som jag. Jag tror att du fick ju min och Alex som vi hade.
Men jag trodde, men jag bara hoppas att det inte är den. För i så fall så vet man ju att då är det så här typ 3 dagar tills Gustav blir sjuk. Sen så 3 dagar tills Vilma blir sjuk. Och sen så kommer vi hålla på med det här. Så jag hoppas verkligen att jag kanske fick någon annan basilusk. För det var ändå en vecka mellan era magsjuk och min.
Jo, men det är riktiga körare det här.
Men du, men jag hade ju en annan teori faktiskt om min magsjuka, att jag fick matförgiftning.
Mm-hmm. Ja, men det var så roligt, Hanna, för att vi var ute åt middag dagen innan. Du var skitkaxig och bara, jag köpte någon sån här ångmaskin.
Ja.
Och bara, alltså nu är jag lite så här New Yorkish. Jag går till kinesen och köper dumplings. Alltså du var så kaxig över det här så att man kan säga att du hade ångestmaskin hybris.
Ångestmaskin.
Nej,
jag hade köpt en ångestmaskin.
Jag vet inte vad det är.
Nej, det vet jag inte.
En ångmaskin. Du hade ångmaskin hybris.
Ja, men det kan man verkligen säga. Men grejen är så här, det är det jag vill komma till. Det började ju så här. Jag och min familj var hemma hos några kompisar till oss som vi kallar för Slites. Det är våra grannar på Gotland. Mm. Och de är sådana människor som jag blir så himla, himla inspirerad av väldigt ofta.
De har ju en gång varje sommar till exempel, så har de ju en paella-lunch. Där de gör så här, brassa på paella för typ liksom 70 pers och rosévin. Det är så underbart det också, och det är verkligen varje sommar.
Ja, det är verkligen varje sommar. Och det är samma människor som är inbjudna. Och sen tillkommer det lite, så att de tar alltid en gruppbild också då, utanför deras fina hus på Gotland. Och den där gruppbilden liksom växer från varje år på Facebook. Det är så himla roligt att se. Och det är en lång historia varför vi kallar dem för Slites. Men de är i alla fall underbara människor. Och de är så här, David då, som är pappan i familjen, mannen i familjen, han är den fixigaste människan jag vet, typ. Mm. Alltså han bara fixar donor. Det är han som håller på med paellan. Och han är liksom, han är en väldigt rolig karaktär också. Han är för att han är väldigt liksom om sig kring sig, urgullig. Men också väldigt, det är väldigt mycket hela tiden som han
men du ser, du vet när han kommer på middag till oss på Gotland. Nej, men då tar han fram liksom en så här bränna gräsmaskin som han går så här, liksom, som han bara med sig för så här kul grej. Alltså, det är ju alltid något.
Ja, det är alltid något. Och sen så har vi då hans underbara skitsnygga fru som är liksom dansk. Och bara där börjar mitt intresse. Alltså då börjar liksom inspirationstentakler börjar liksom bulta lite i mig.
Hon är så här snygg och har så här långt, långt hår och behöver aldrig något smink.
Nej,
ja, men du
och har liksom en stil. Hon har ju verkligen det där som du och jag drömmer om att lyckas med. Hon har ju liksom en genomgående stil i hela sin garderob. Så att när hon köper bara ett plagg, då bara adderar hon det till sin garderob istället för att bara säga att hon har köpt ett plagg.
Du vet. Jag köper 8 plagg i veckan som inte hör ihop med något.
Ja, och till exempel då, för vi var ju då ute på deras land i Stockholms skärgård. Och bara lyssna på det här, Amanda. Vad tror du att Ullis har på sig för något?
Jag vet vad hon har på sig. Alltså hon har ett par skitsnygga jeans.
Svarta. Nej, skinnbrallor. För att hon tycker att det är det ultimata plagget både på landet och i stan.
Ja, men typiskt henne. Alltså, jag blir förbannad.
Men typ, men det hade kunnat varit ett par skitsnygga jeans. Men nu var det så här, strået vassare än det. Du förstår vad jag menar. Ja, men de är så inspirerade. Och då när vi då, vi kommer ut så här sen fredagkväll. Vi ska umgås hela helgen på det fantastiska landstället. Och då är det så att i det här fantastiskt inspirerande köket som man bara dör när man ser, så är det liksom, ja men det är en köksö. Hur mycket har vi drömt om en köksö?
Men det är det enda jag vill ha. Alltså ge mig en köksö och jag är nöjd.
Jag skiter nu i altanen. Jag känner att jag drömmer om en köksö.
Vet du vad jag drömmer om? Och det sa jag till Alex häromdagen. Då sa han så här, vi kanske kan försöka bygga det i vårt kök. Det går liksom inte, det kommer aldrig bli bra. Men jag har en scen i huvudet från Sex and the City. Mm. När hon sitter och äter middag hemma hos Big.
Precis. Och han du gör tomat. Precis.
Han gör tomatsås.
Det godaste vi vet.
Det godaste. Och hon dricker rödvin och ett så här jättestort glas.
Det är inte
glas.
En kille som har skrivit den här scenen. För att han hade aldrig gjort tomatsås med pasta då. För det, våra killar tycker inte om det.
Nej, de hatar det. Och hon sitter där med henne så här snygg. Hon ser ju ut lite som Slites.
Ja, ja, alltså, jag Slita är ju Sarah Jessica Parker.
Exakt. Ja, så hon sitter där med ett jättestort glas rödvin. Han dricker också rödvin och står och rör i såsen och låter henne smaka hela tiden. Kommer du ihåg?
Ja, men jag vet.
Ja, och
är det där han friar också
vill
då?
Jag sitta? Ja. Och då tänker jag så här, jag vill bara säga det, Hanna, att jag tror att vi skulle ha mycket, mycket mer romantiska stunder i det här hemmet om vi hade en sån köksö.
Ja, men det är också det att då skulle det också vara så här, när man lagar mat, för att jag placerar ofta barnen vid matbordet och de så här har några kritor och så här, när man lagar mat. Men vid köksön kan alla göra allt.
Ja, men skit i barnen, Hanna. Jag vill inte ha barnen vid köksön. Nej, jag vill sitta där, eller tvärtom, min man sitter där. Och sen så vill jag att vi ska mata varandra med tomatsås och dricka rödvin. Alltså,
jag förstår.
Det
jag känner mig väldigt tragiskt nu, för jag kan tydligen inte tänka några andra tankar, mamma tankar. Alltså stackars bankis. Ja, skitsamma, men tänk dig då så här, vi kommer ut till det här landstället, köket, köksön, med halva så är det så här en stor gasspis och sen så är det så här en bra där man kan liksom hacka saker och sen så är det då bordet och
gasspis.
Medan vi sitter då runt det här bordet så är ju då Slite så här, han bara, nej men jag bara tänkte att vi skulle göra någonting enkelt liksom. Det kommer bli lite olika saker. Ja. Och då tänker man så här, vad ska det nu bli? Så här, nej, men då sitter vi där så trevligt vid köksön medan han står och brassar. Och vi får då varsitt glas vin och vi sitter där och snackar och barnen äter någonting annat. De är liksom inte riktigt med. Och det han gör då är att han har inte köpt någon ångkokare utan han är ännu smartare. För han har, liksom, han har med sig bara sitt lilla galler som han bara smäller över liksom kastrullen och lägger dumplingsarna i så att de bara håller på att ångkokas lite. Och det är salmalaxen och det är wasabi-majonäsen. Och samtidigt så bara har han en wokpanna där han bara gör lite chop-chop-kål som han också köpt på liksom den asiatiska marknaden. Och så bara gör han en liten spontan sås till det.
Var ligger den asiatiska marknaden?
Nej, vet jag inte. Men förstår du så här? Alltså jag var ju så här. Alltså det var så gott också. För du förstår du också, fredag kväll man åkte ut till något land i mörkt ute.
Men jag fattar precis. Så. Det är det man drömmer om. Ja, men sen så gjorde du i alla fall.
Nej, men lyssnade. Och då i alla fall så typ så här helgen efter. Ja, men då smög jag ju till The Asian Market runt mitt hörna. Och sen så köpte jag då en så här ångkokare med två våningar. Jag köpte dumplings, jag köpte salmalax. Jag gjorde allt det här till min svågersvägerska som kom på middag. Urlyckat liksom så. Jag bara, wow, jag börjar kunna det här nu med asiatisk mat. För du vet hur dåliga ni är på det.
Jag vet.
Ja. Helgen efter, jag bara tänkte så här, nej men vi vill ha lite plockmat. Vi kör dumplings. Så jag ber Gustav köpa de här sakerna. Och det var inte samma dumplings riktigt. Men i alla fall. Så att, och, jag bara, och då tänkte jag så här, för att jag hade skrivit om det här i bloggen och tuffat mig med det här. Sen hade jag fått så mycket liksom kommentarer på hur det där var. Så jag tänkte, det är nu jag kör det här på Instagram. Big time. Alltså hur jag lagt upp det här. Och jag verkligen dumplingsskröt.
Dampade på Insta.
Jag var liksom dumplingsarnas mallgroda nummer ett. Alltså så. Och bara, nu gör vi lite fredagsmys här och jag är så speciell och så. Och låtsades typ att jag var Slites. Nej, men då så äter vi det här. Klockan 10 känner jag att jag mår inte alls bra. Och går och lägger mig. Klockan 12 vaknar jag och då är det värsta kräksjukan. Det enda jag kan tänka på är de här jävla äckliga dumplingsarna.
Jag skrattar ju när jag fick höra att du hade kräksjuka. Att du hade blivit matförgiftad av dina dumplings som du hade skrytit med så mycket.
Men Amanda, varför händer det här så ofta med mig? Det är så här, om jag blir superinspirerad av någon och så tar jag verkligen sats och ska jag ta in det här i mitt egna liv. Då är det som att liksom universum bara skärpt lugna dig.
Vad trodde du?
Jag bara, nu måste vi stoppa det här med en kräksjuka liksom. Där fick du. Tror inte att du kan hålla på. Eller hur?
Nej, jag vet precis.
Men och då undrar jag, varför blir det så här i mitt liv, Amanda?
Nej, men det är väl för att du tar väl i för mycket då?
Men mycket kan man ta i?
Jo, men du kanske bara skulle äta det en gång. Vilat liksom i några månader. Alltså så att det får långsamt komma in i ditt liv. Nu kanske det blev att 4 gånger på en vecka kanske är för mycket.
Det var inte. Ja, men 4 gånger.
Alltså, och du vet, att man bara får smyga in. För då tror jag att det kan bli en del av ens liv. Och helt plötsligt är det bara någon som står och lagar dumplings.
Ja, men liksom, när gick du från din fredagsbiff senast?
Nej, men jag gör inte det, Anna.
Nej, det ser du.
Nej, och charkisarna. Alltså, det är liksom, man måste ju ha säkra korten.
Ja, men jag vet, men det är bara det att jag känner ju så här att det är så härligt liksom när man så här vågar utveckla sådana sidor av sig själv. Men framförallt också, du och jag älskar ju att inspirera
människor.
Nej, men förstår du? Du
det är det bästa vi vet. Vi kan ju bli så inspirerade så vi får ont i magen.
Ja, och vi kan ju också så här, ha sett samma person på Instagram som vi blir så inspirerade av, så att vi måste liksom göra exakt likadant.
Mm, jag vet.
Är det liksom så här, en positiv version av avundsjuka?
Ja,
det här inspirationshetsen.
Det kan vara en det, dels det, dels så kan det vara att våra personligheter är inte kompletta. Så vi måste liksom ta in lite input här.
Ja.
Alltså i våra liv, förstår du?
Fast det är ju det också att jag tycker att det är så kul. Alltså som när jag träffas lite, så det ger ju mig liksom en extra liksom gas i mitt liv.
Ja, men det gör det, men man älskar det. När jag får umgås med ett par eller andra människor, jag vill bara sitta och fråga dem så här, vad äter du till frukost?
Och det är det bästa du som finns.
Ja, så man bara får så här, ta in allt det där i ens egna liv. Och sen så är det så roligt, för det är väldigt lite som stannar kvar. Man kanske kör en vecka. Och sen så
eller fem.
Liksom, eller fem. Precis. Du vet, allting kanske inte stannar i ens liv, för det vet man ju hur många gånger man säger, ja men gör du det? Du ska också göra det. Nej, men jag ska minsann lasra benen och börja äta vegomat. Och, alltså man bara tar in för mycket av den där människan. Och sen så bara får vara kvar lite grann av det.
Men får man lite av det där braja från alla, då blir man ju en väldigt härlig och bra och spännande person.
Mm. Man är ju också med om de människor som är lite mer åt ett kameleontollet. Och där börjar det bli obehagligt.
Mm.
Som jo. Inte bara så här inspireras, utan också byter liksom personlighet väldigt, väldigt ofta. För att de blir så kanske tokinspirerade av vissa människor.
Fast det är stor skillnad, måste jag säga, på att vilja vara en annan person och att inspireras av någon och vilja ta in en liten del i ens liv.
Ja, men, stor skillnad. Men du vet vad jag pratar om för människor. Jag var tillsammans med en sån kille någon gång. Det var skitjobbigt. En sekunde var en brat, andra sekunde var en grunge. Alltså, bara vilka människor vi är mix med, så blev han det där.
Men det finns ju så många. Alltså, jag hade en gammal killkompis för 100 år sedan. Varje gång vi skulle liksom äta middag, då visste inte jag vem jag skulle äta middag med. För det berodde ju på vilken roll han hade gått in i senaste veckan. Vara. Förstår du?
Ja.
Det måste ju vara så att man har så otroligt svagt jag.
Mm.
Alltså man just är som en kameleont, att det är så här beroende på vem man liksom vill vara. Men man visste liksom inte om man skulle äta middag med terapeuten, forskaren, regissören.
Som också går in i det rent klädmässigt också.
Ja!
Hela stilen.
Det var så Bergman på middag. Alltså väldigt konstigt.
Men du, på tal om att bli inspirerad, Hanna.
Mm.
Jag har en idé.
Kul!
Mm. Men jag tänkte på mina år i Brasilien.
Gud vad härligt.
Nej, men jag bodde i Rio. Nej, men jag gjorde ju nästan det. Eller jag hade,
du hade en lägenhet i Rio.
Mm. Hur som helst, där har ju man en helt annan uppfattning om vad en snygg kropp är.
Mm.
Vad det gäller tjejer i alla fall.
Verkligen.
Mm. Vilket är väldigt inspirerande. Man kommer dit som svensk första gången och har sån här liksom bara vill gömma rumpan lite grann med en sarong och du vet, man har lite så här konstig bikini. Så ser man de här tjejerna, underbara tjejer som går på stranden. De är så stolta över deras kroppar så att de sträcker på sig liksom på ett sätt som vi svenskar kanske inte ens kan. De har stora rumpor, stora lår och ja. Små bröst.
Ja, men det är det man ska ha där. Man är i rumpornas land.
Ja.
Och det ska också på den där härliga, gosiga rumpan så ska det vara världens minsta bikini.
Man ska visa så mycket av den där stora rumpan som man får. Och små, små bikinis och stora örhängen, stort hår och stora leenden. Alltså det är så inspirerande så att man sitter där och bara, men gud, jag fick allting om bakfoten liksom. Och det är ju så härligt befriande. Och sen så kanske efter 2 veckor så börjar man liksom sträcka på sig lite mer. Börjar bli lite stolt över den där rumpan. Och så kommer man hem till Sverige och till våra vanliga liksom, normer. Och så går det där tillbaka på en nanosekund. Men jag bara menar att man kan ju förändra en synsätt. För det kan man ju där. Man börjar till och med tycka att speedos på killar är snyggt. För de människorna är ju så inspirerande.
Men vet du, jag minns faktiskt när jag var där. Alltså, när jag var i Rio första gången och enda gången. Men då var jag också där ganska länge. Men du gjorde ett reportage för Mama. Ett resereportage, att så här, resa med barn. Och då minns jag just hur jag verkligen poängterade och skrev att det var så här, att komma dit med sin mjuka, gosiga mammakropp. Det är det bästa man kan göra för sitt självförtroende. För då är man precis så där som de vill att kvinnorna ska vara. Det är underbart.
Det är underbart. Och då har jag en tanke med det här. Då tänkte jag så här. Om vi bara påbörjar en kampanj här och pratar om det här varje vecka som att det är det mest liksom, det snyggaste, fränaste, coolaste, liksom, mest fashion som finns, så kanske det kommer hända till slut. Sälj lite.
Underbart.
Alltså, förstår du? Alltså, jag vill att det ska gå så långt, Hanna. Så att det är så här, när vi blir inspirerade och vi pratar om tjejer, vi bara, nej men alltså hon var på den där festen, svart klänning, skithöga klackar, hur mycket celluliter som helst. Alltså att det blir, ju mer celluliter desto snyggare är man.
Vem fan är det som har hittat på att det är någonting konstigt?
Nej men jag menar ju det, det är någon, förlåt, man som kanske hittade på det. Eller så är det vi elaka kvinnor som vill vara elaka mot varandra.
Ja men man vet ju inte det. Och grejen är så här att jag har faktiskt aldrig typ haft problem med det. Alltså det är ingenting som jag någonsin har tänkt på. Det är klart att jag har celluliter. Men jag har liksom aldrig tänkt på att jag skulle vilja få bort dem. Eller att det är konstigt. Jag tror att jag har så mycket annat. Så det har liksom kommit till skymundan. Men jag tänker bara så här. För just liksom rumpan och benen. Det är liksom egentligen de mest problemlösa områdena som man har på sin kropp. På många sätt.
Problemlösa, hur menar
du? Ja, men
det
är så man tänker ansikt, då håller man ju på hela tiden, man ska sminka sig.
Ja.
Brösten, hänger de eller inte? Ja. Hur ser de ut? Magen, är den okej? Okay? Alltså så här, liksom, det är någonstans liksom, fram till eller, liksom, höften
men
och uppåt.
Det fick vi ha.
Nej, där vi håller på liksom, och ska exponera och visa och liksom, det är så jäkla mycket saker. Och då tänker jag bara så här, låt benen och resten vara.
Jo men jag vet, men jag har ju stått framför spegeln och bara, nej men jag tror inte jag kan ha den här korta kjolen för att då syns mina celluliter. Alltså det är ju inte konstigt. Det är, alltså,
nej.
Det är därför jag bara tänker så här, att vi tillsammans med er börjar prata om celluliter på ett sätt som gör att man blir stolt. För det går ju inte att få bort dem. Alltså du vet, det finns ju en kräm som fungerar. Det finns ju ingenting som funkar. Vi ska bara göra det här till fashion. Det är så jag tänker, Hanna.
Men absolut, men jag tycker ju också så här, vi måste ju göra våra mjuka kvinnokroppar till fashion igen. Alltså igår så såg jag, apropå Instagram då, som vi pratade om hela tiden tydligen. Men då så såg jag någon personlig tränare som jättemånga tränar hos. Så. Och den här tjejen, hon var jättesnygg på jättemånga sätt. Men hon hade ju en killkropp. Alltså hon hade så mycket muskler. Jag har aldrig sett någon med så många muskler. Men framförallt så tänkte jag på det att hon tränade så mycket så att hennes höfter var borta. Och hon hade typ ingen fiffi heller.
Nej men gud, vad hänt?
Alltså liksom allt var borta. Bara borta. Men, och då var hon liksom så superstark förebild och så vidare. Och då tänkte jag bara så här, men herregud, det är inte så vi ser ut. Vi måste ju liksom, alltså så här, det finns ju inget härligare än, särskilt då när man är mamma som ju jag typ bara är då. Jag kan inte tänka på någon annan tanke. Men just jag tänker också på det här så här, så ofta som liksom mina barn somnar på mig. Liksom krypa upp i famnen och liksom alltihop det där. Ska de lägga sina små gosiga huvuden då mot en muskel?
Nej men gud vad hemskt.
Man vill ju att det ska liksom vara gossigt där. Sen är jag ju helt för att man ska liksom vara en hälsosam typ. Och man ska liksom, men, se till att man känner sig nöjd och bekväm. Och så här. Men jag tror att vi har så otroligt snedvridna ideal just nu. Så att man blir helt tokig.
Men det är därför jag tänker så här. Absolut, jag kan lägga ut en dagens outfit. Men celluliterna är med i texten vad jag har på mig. Alltså förstår du, vi gör det till
en dagens celluliter.
Dagens celluliter, jättemånga, några stycken, stora, små. Alltså vi måste bli stolta nu. Alltså Jag gör det om alla ni också gör det. Går i korta shorts hela våren och visar allt. Men om ja, vi men gör det här tillsammans.
Om vi bara ska säga, för man älskar ju korta jeansshorts och så. Men någonstans så har det ju blivit liksom också den här hetsen har gjort att man tänker sig att man kan inte ha det. Vem som helst kan inte ha det, utan det är bara människor med perfekta ben som är liksom, alltså så här, folk som är 14 år alltså, som kan ha det. Men jag älskar tanken på att vi ska starta en rumpcellulitrevolution.
Det är det jag tänker, Anna. Vi tillsammans med Lena Dunham.
Ja!
Alltså jag tror att det här kan bli toppen. Okej, här och nu så döper inte jag det här till Beach 2013. Cellulit 2013.
Bra, Amanda.
Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt, alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda? Nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Ja, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk.
Mm.
Då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och så, er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda i smoothies, baka kakor och alltså allt.
Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också så nära, det här är svårt att säga, men L-tieninitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
I min bok Sex och mammaliv, där skrev jag om att mamma sin kille. Och att jag aldrig mer skulle göra det.
Mm.
På ett mors dag text liksom så. Och så var det en tjej som bara sa, gud, kan inte du och Amanda prata lite om det i podden? För att jag liksom, mm, kan inte liksom gå djupare in på det, och jag gör det och jag fattar att man hamnar i det så lätt och så vidare. Och då kände jag bara så här, att det är ett sånt jäkla viktigt ämne. För att det ställer till det så fruktansvärt mycket på så många plan i ens relation.
Mm.
Det som jag var ute efter då, det här att mamma sin kille. Det är just att så här, när man helt plötsligt hamnar i det här skeva. Att man liksom, ja men, att man blir som mamma till sin kille. Det som var så intressant, för jag pratade med vår gemensamma terapeutkompis om det här. Och då sa han så här, men det är klart att det blir helt snedvridet om man mammar sin kille. Då är det så här, ja men, en mamma vill inte ligga med sitt barn. Och barnet vill inte ligga med sin mamma. Så då förstörs en sexliv.
Mm, som är viktigt för hela, relationen.
Liksom, ja men som är jätteviktigt för relationen. Och då bara så här, tänkte jag att, för du är ju bra på att behålla balansen.
Mm.
Måste jag ändå säga, eller hur?
Gud vad snäll du. Ja, men jag tror att det viktigaste i det här som man lätt hamnar i, att när man har hamnat i en roll, vilken roll det nu än är, och nu då man har blivit mamma till sin kille, det första som händer är att man blir arg på den här personen. Vadå, du klarar inte av det här själv, och jag liksom, eller hur, jag måste mamma dig hela tiden.
Mm.
Nu får det fan bli ändring på det här, och så ställer man krav på den killen. Det funkar inte. Du eller hon måste ta den andra rollen innan. Alltså, för att han ska flytta på sig och inta en annan roll, så måste du först ta den andra rollen. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Det är så här, det viktigaste i livet, tror jag, som man ska lära sig, nummer ett, det är att man kan inte förändra en annan människa.
Nej.
Man kan bara förändra sig själv. Och det är så sorgligt. Alltså, kanske att man har makt över sina barn att så här, försöka förändra dem lite grann under årens lopp. Men man kan inte förändra sin man. Eller så här. Han kanske kan förändra sig själv. Men du kan ju bara sluta vara mamma för att han ska sluta vara ditt barn.
Ja, och det är en tuff grej att gå igenom. För det här kommer inte hända på en kvart. Att han helt plötsligt börjar diska och dammsuga eller vad det nu är han ska göra. Eller ta ansvar eller mm. så. För det här är ansvarsfördelning ofta som det handlar om.
Mm.
Och det är superskönt om man är en lat person. Om den ena då börjar vara liksom mamman eller pappan i den här relationen. För jag tror också att det är väldigt vanligt tvärtom. Att det är killen som tar för mycket och man blir liksom som ett barn liksom med sin man. Liksom, eller den som man lever med. Så. Och då behöver man liksom göra samma sak där också. Men just det där att då måste man stå ut med att liksom under förändringen när man själv förändrar sig. Så måste man stå ut hela vägen för
det tror jag också. Men jag tror också att det blir så att man får aldrig glömma, och det är det som är så svårt om man är arg, men börja tänka på hur den andra personen känner. Han känner sig antagligen väldigt otillräcklig.
Ja.
Man kan tänka på att han är en lat jävel. Men så är det nog inte. Alltså jag kommer ihåg, jag hade ju en kille som var väldigt pedant.
Mm.
Och det är ju inte jag.
Nej.
Nej. Vilket gjorde att när jag städade, då gick han efter mig med en trasa och torkade det jag hade torkat.
Ja, men det var liksom inte ingenting som är så respektlöst. Faktiskt.
Nej, det var inte torkat bra nog.
Oh.
Och du vet hur man blir då. Då blir man så här, fuck off. Jag kommer inte ta den här trasan mer. För att jag gör det tydligen inte tillräckligt bra.
Mm.
Om han hade velat att jag skulle liksom börja städa bättre, då hade ju han fått kliva tillbaka ett steg.
Jo, men det är ju så. Hamnar man i den där relationen från början, för ibland så är det ju också så här, är man kontrollperson som jag är och liksom vill ha ordning och reda på saker och ting, då är det ju också så här ganska lätt att man går in i en sån relation med de positionerna från början fast man inte riktigt vet om det.
Mm.
Och sen måste man ju verkligen liksom bara så här släppa taget mer och mer och bara liksom ge över ansvaret.
Mm.
Så är det ju.
Ja, men så är det ju. Och man måste också uttala saker högt. Man kan inte gå och tänka och hur ska det här vara och nej, men nu ska jag minst inte göra så här och så här. Jag bara säger det. Jag kommer inte ta disken mer. Jag tänkte att du skulle göra det.
Mm. Och sen måste man ju bara låta det vara.
Ja, sen kan man inte ta över dag två för då är det kört.
Nej, men jag minns så himla väl i min förra relation som jag var i. Så var det just det att det blev stökigare och stökigare och stökigare. Och på den tiden, vi hade en städerska som städade hos oss typ en gång i veckan. Och vi hade liksom en ekonomisk också diskussion där jag betalade allt. Och det var så här, inte nog med att jag betalade det, jag var också den som städade och det var liksom, alltså allt var liksom, jag var så jävla arg på det här och jag bara var så här, så att jag ströpte och var så här, nej, nu från och med nu så liksom kommer inte vi ha någon hjälp med det här utan vi kommer städa själva. Och så var jag så här, verkligen gjorde liksom ett statement i det här. Och första veckan då så var jag så här, men nu så städar jag på söndagen. Du får gå iväg med barnen. Jag städar hela lägenheten. För det tar ju verkligen sina timmar när man ska liksom göra den där tokstädningen. Liksom så. Alltså gjorde jag första veckan och så var jag så här, okej, nästa söndag så är det din tur. Veckan gick och på söndagen, det blev ingen städning. Alltså du förstår ju hur det då börjar koka igen. När man är så här, hur menar du nu? Ska jag fortsätta städa? Jag bara tänkte så här, okej, jag måste hålla ut. Jag måste, och jag är världens sämsta människa på att ett, vara osams jättelänge. Och två, hålla ut i såna här situationer. För jag vill ju bara att allt ska vara så här bra och mysigt hela tiden. Men jag bestämde mig bara för så här, nu håller jag ut. På typ tisdagen, då exploderade jag. För jag kände bara så här, vad är det här nu? Ska det bli min söndag igen och då ska jag städa och den här personen ska göra så här. Exploderar bara säger så här, nu får du faktiskt städa. Jag vill inte vara med om det här längre. Det här känns faktiskt taskigt. Kommer hem på onsdagskvällen och det är superfint i hela lägenheten. Och jag blir jätteglad. Nej, men sen senare på kvällen då kröp du fram att han har tagit hjälp av sin mamma.
Nej.
Men då ville jag döda honom.
Såklart.
För det var liksom, det spelar ingen roll. Han, alltså så här, om han hade liksom hyrt in städfirmornas städfirma som typ hade liksom tvättat varenda gnutta liksom med, alltså så här, gjort världens tjusiga saker.
Han gick från mamma Hanna till den andra mamman.
Ja,
det var ju bara en annan mamma som fick
så respektlöst från allting det som jag hade bestämt. Allt det som jag försökte liksom visa och påverka och se till att vi skulle ha en jämställd relation, men också ta bort det ekonomiska och nu skulle vi göra det här. Och så gör han så. Det var ju som att han spottade mig i ansiktet.
Mm, det var det.
Sen blev du skilsmässa också.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Jag kommer ihåg när du var 15 år och var hemmafru.
Alltså jag var ju så bra på det.
Du var så bra på det.
Alltså jag höll inte så fint hemma, men gud vad jag lagade mat. Tre rätter sen.
Varje kväll?
Mm.
Men du har inte alltid varit en sån, för det kan jag också känna. Just det här att när man är lite ur balans och man mår lite dåligt, så har ju den bästa så här, fysiska terapin för både dig och mig mycket varit att ställa sig och laga mat.
Det är inte
konkret.
Bara maten för mig, utan det är hela hemmet, det är hela trygghet. Alltså jag kan nästan se, och det här låter jätte, det låter töntigt på något sätt, men jag kan liksom se den här fina liksom villan i USA, alltså du är söder, sån här med pelare, Anna, du förstår vad jag menar.
Ja, ja. Det är liksom en träverand och sen så är det sån här gungor i kättingar som hänger också.
Ja, på din hippie, ja. Men på min är det stenpelare och lite mer så där ordentligt.
Ja, jag förstår. Jag förstår.
Ja. Och då menar jag bara på att jag ibland kan jag så här, det har jag gjort hela mitt liv, alltså när jag var skakad, när jag var tonåring, allt var mörkt och svart och så där. Då kunde jag liksom drömma mig bort till den här, och det är inte så mycket tryggare där, men det är så här, det är någon gryta som det doftar väldigt gott. Allting finns i kylen. Det är färska blommor på bordet.
Det är ordning
och
reda,
helt enkelt. Det är gardiner, det är textilier, alltså det är fina kuddar. Det är inte ytligt för mig, utan det är precis tvärtom. Det är för att bara så här, lägga bomull runt allt det onda.
Men du, för jag tänker på det, vi var faktiskt med efter 10 med Malou förra veckan.
Ja, och då den här veckan var det.
Ja, det var det. Mm. Det var den här veckan.
I måndags.
Ja, det var i måndags. Då var vi med oss henne. Och då ville hon just prata om liksom, våra hippiefamiljer och så vidare. Så här. Och är inte det egentligen den revolten som du har gjort?
Jo, men det var så roligt. För vi pratade om det där, du och jag, ensamma. Inte i något forum alltså. Konstigt nog.
Samtal. Alltså utan... Vi kanske skickar iväg en Instagram under tiden, men annars var det ingenting.
Nej, men då pratade vi om att du är ju uppväxt liksom i vår riktiga hippiefamilj, 75. Mm. Jag föddes 1980, vilket gjorde att det var lite mer ordnat. Och pappa var ju också så här lite teknikfreak, om man ska säga. Så att vi hade ändå så här den största stereon och telefonsvarare
i kvarteret.
Ja, precis. Ja. Och telefonsvarare, kommer du ihåg?
Oj, oj, oj. Vi hade en telefonsvarare som var... Alltså den var ju liksom... 1x30 meter typ så, med ett vanligt sånt här kassettband i, och sen så slogs ju den på, och alltså pappa, han var så sträng med, alltså han var det strängaste man kunde vara just med telefonsvararen. Mm. Om inte den hade varit påslagen, ja, men då kunde du ta hus i helvete alltså.
Mm, verkligen. Men det roligaste med vår pappa att fortfarande när han ringer till någon av våra mobiler så pratar ju han ju in som att det är en gammal telefonsvarare. Han säger vad han heter, vad klockan är.
Ja.
Ja, men du vet,
han har inte gått vidare sändas. Tjena, tjena, det är Bengan Videll. Klockan är 14.22. Ja, ring mig. Puss, puss.
Jo, men hur som helst i alla fall. Så är jag ju då uppväxt alltså, lite mer så här yuppie. Alltså en hippiefamilj med lite mer pengar, kan man säga så?
Skillnaden var ju så här, när jag då var 1-5 år, eller 0-5 år, då var ju våra föräldrar, för det första så var de ju liksom 25 och 26 år när de fick mig. Och så bodde vi ju liksom ganska skruttigt, och det var hippiekollektiv hit och dit. Och båda pluggade också och jobbade lite extra och sådana saker. Jobbade på fritids, och pappa jobbade på narkomanvårdskollektiv och lite sådana saker. Och sen när du kom, då var det ju så att alltså mamma, hon hade ju börjat jobba på riktigt, hon jobbade som invandrarlärare i svenska då på den tiden. Och pappa hade gått tillbaka till sitt liksom filmfotografjobb. Så helt plötsligt så gick ju vi från att liksom så här bo så där lite skruttigt till att ha slängt ut den andra familjen som bodde i vår lägenhetskollektiv. Så att vi liksom fick lite yta att röra sig på. Och för första gången så hade mamma och pappa kanske lite stadigare inkomst.
Precis.
Tror jag. Du fick ju liksom en... Nej, men en nästan ny vagn. Min köpte ju våra föräldrar av några killar som körde omkring med den på gatan för 20 spänn.
Ja, precis. Nej, men, och då har jag tänkt mycket på... Så då pratade du och jag om varför det blev som det blev med oss. Varför jag har liksom försökt hålla på mig och varit så här... Vill att vara ordentlig i det yttre, kan man säga så. På ytan har jag inte som person, utan mer så här som...
Men egentligen så här, någonting som sammanfattar det här väldigt bra, det är ju varför vi kallar dig för Lady Mandy.
Ja.
Det handlar ju inte om din personlighet alls, alltså inuti dig liksom, så hur det ser ut. Men du har ju alltid varit hel och ren och liksom något långt hår, inte gjort några jätteknasiga klippningar, inte så toktatuerat i tonåren.
Nej.
Inte liksom så här, utan just bara liksom skridit genom, alltså utseendemässigt pratar jag då om, genom livet som en lady liksom.
Och jag tänkte på det här då efteråt, att jag tror att det är så att det var ju lite stökigt i vår familj, och jag kunde inte hantera det stöket som var rent psykiskt.
Nej.
Som hände hemma hos oss. Det enda jag kunde hantera, försöka i alla fall hantera, det var faktiskt det liksom bokstavliga stöket. Och det kunde jag ju kanske inte när jag var barn eller liten, men jag försökte liksom när jag blev, ju äldre jag blev. Och
sen, men du sen försökte jag fick makten... det också när du var liten. Alltså för
ja,
någonstans så var det ju så att medan liksom jag hängde runt i liksom någon collegetröja och jeans, så ville ju du ha näthandskar och det liksom borstades hår. Och så här. Du ville vara fin redan då när du var liten.
Men jag tror att det var det enda sättet för just mig. Alltså du kanske hade ett annat sätt. Det här var mitt sätt att kontrollera allting annat som var liksom hux flux och så här gränslöst och så i vår familj.
Medan du kontrollerade och var Lady Mandy så gick jag helt åt andra hållet och skulle ha blått kort hår. Och liksom,
du skulle alltså, ju köra punkreiset.
Ja, och tatuera mig, göra farliga saker och göra det som, alltså, så här, jag skulle bara bestämma allting själv. Så att vi gick ut varsin ytterlighet.
Mm.
För att någonstans nu i vuxen ålder har mötts någonstans på mitten. Fast man ser fortfarande spåren av Lady Mandy och rockhanna, punkhanna i oss idag.
Så är det ju verkligen, men alltså, faktiskt så tror jag att det var nog inte förrän jag så här, träffade Alex och blev mamma och ja, någonstans där som jag kunde börja släppa på mig lite grann. Alltså,
nej, men för jag minns ju när Amelia och jag för ett par år sedan så bestämde vi oss för att vi skulle göra en systertatuering. Både jag och Amelia har ju ganska liksom, många tatueringar. Och bara gick loss på det där, vi skulle göra likadana. Och så ringde vi till dig och bara, häng på. Och du bara, absolut inte.
Nej, men det var det värsta jag kunde tänka mig. Och det var ju liksom en osund. Alltså visst, man kan ju vara så, nej men gud, jag vill inte ha en tatuering. Så var det inte vara. Men för mig var det liksom någon form av skräck i det där. Att jag kunde inte släppa på det, för då, jag vet inte vad som skulle hända då. Jag vet inte vad som väntade på andra sidan på något sätt. Men jag känner också, det här är så himla töntigt, men jag gjorde en liten tatuering när jag och Alex gifte oss, som jag gav i morgongåva till honom. Ja, men så att det finns ju någonstans i mig, och det var så skönt när jag kunde liksom släppa in lite rock'n'roll i mitt liv.
Och hur kändes det då när du liksom släppte loss? Känner du så här att du liksom gick tillbaka till, för någonstans, jag förstår att du, det där var ju din protest på något sätt mot liksom hur hela vår familj var. Och helt plötsligt när du då släppte in det lite, eller tillät det att vara lite så, då måste ju vara för att du har kommit till ro med att det inte är det som egentligen var det där kaoset.
Så måste det ha varit. Alltså jag kände mig mycket mer hel. För att jag tror inte att det där var hela jag. Alltså den där fina ytan. Det var ju inte.
Nej, det satt framförallt inte så mycket ihop med det som du är inuti.
Nej, men precis. Att jag tror att jag kände mig mer liksom, hel som person. Och jag kände så här att jag fick mer. Alltså, och det tror jag också har lite med åldern att göra. Och det här kanske inte hör ihop. Men jag känner ju väldigt starkt att med två barn och så här, att man kommit mitt i livet och så här, att man ska välkomna så mycket rock'n'roll man bara kan. Allting som kan bidra med lite rock'n'roll i livet, det ska man bara välkomna, för det är väldigt lite av det annars. Och det blir väldigt ofarligt i den här åldern på något sätt.
Ja, jag har ju slutat klippa håret på det där otroliga sättet. Alltså, för jag, så fort jag ville att någonting skulle hända så liksom tänkte jag så här, men då förändrar jag mitt utseende eller så. Bara gå och så här, färga från liksom blont till kolsvart och bara klippa av helt. Alltså, så här,
jag men kan jag kommer ihåg, hur kändes det för dig då? För du blev ju också, du gjorde din resa till att bli mer ladylike, om man ska säga, från rock'n'rolliga.
Jag spenderade ju typ 10 år av mitt liv, alltså från 16 till 26, att bara liksom, och missförstå mig rätt nu, men så här, att göra mig så ful jag bara kunde och precis som jag ville och så vidare, så här, för att se om jag blev älskad ändå. Mitt i allt det här liksom stökiga, rock'n'rolliga och liksom, visst liksom hippieaktiga och så vidare, så här, så fanns det ändå alltid liksom en väldigt så här, stark uppmaning till att man skulle vara jäkligt snygg och jäkligt perfekt och liksom sådana saker. Och vi fick till exempel lite gå och klippa oss för våran pappa. Det var ju liksom strängt förbjudet. Vi skulle ha långt hår. Jag minns himla väl hur jag en gång hade klippt mig själv och rakat liksom av mina polisonger. Alltså han blev så arg så att det var helt vansinnigt. Och då var det så här en jätterevolt från min sida att vara så här, jag gör vad fan jag vill med mitt utseende. Det ska du ha klart för dig. Vilket gjorde istället då för att göra sig så fin som möjligt, så gick det lite liksom åt andra hållet. Att verkligen inte så kanske sköta om sig själv så mycket, men också vara så här, ha punkfrisyr och liksom klä ner sig och liksom inte, alltså så här, sen så älskar jag ju kläder och jag älskar att göra mig snygg också. Så att liksom, det blev väl kanske en ganska bra blandning av det. Men du vet ju hur det var med mina liksom ena dagen Marilyn Monroe platina blond lockar och nästa dag swimmingpools blått liksom hår i tuppkam och så vidare så här. Och jag tror någonstans att det tog liksom 10 år för mig att komma till bukt med det. Och också när jag också insåg där någonstans att det här gör jag ju också för att göra någonting mot någon istället för att bara vara jag.
Ja, men det är väldigt intressant, för det, då är det ju så att vi har ju landat någonstans här på samma, vi går ju samma väg nu. Det måste ju blivit så att vi har blivit mycket friare i att inte koppla ihop det yttre med det inre.
Exakt. vi pratar om det ibland och jag har skrivit om det en del också. Just det där så här, hur du skulle hjälpa mig att vara mer prinsesslik. Och jag tog med dig till Hultsfredsfestivalen. Alltså så någonstans så har vi haft som vår största uppgift att ta varandra ut ur det där och visa andra saker. Så att det är inte så att vi har hatat det direkt, utan det har varit såhär, lär mig, hjälp mig.
Ja,
för
absolut.
Att man har förstått att det ska liksom bli andra saker. Så egentligen det här att du och jag slog ihop och blev Hanna och Amanda tillsammans.
Mm.
Det är den ultimata mixen av Lady Mandy och punken.
Det är det verkligen. Vi fick något av varandra också.
Ja, men också så här, när vi gjorde det, då var det på så här, vi är inte rädda för de där olikheterna.
Nej. Underbart.
Ja.
Nu ska Lady Mandy punk hamna till helg.
Jag har hört att det ska bli fantastiskt väder.
Mm.
Det hör man ju hela tiden. Hörrni, ni är solen på våran himmel i alla fall.
Ja, det är ni. Vi älskar er så mycket, det ska ni veta.
Ja. Ha en underbar helg.
Puss och kram.
Puss och kram.